Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Hey. Idag ska det handla om mindfulness. Och man kan fråga sig om det är en slump att företag som Facebook, Twitter och Google kör detta med sin personal. Förmodligen inte. Och är det en slump att Steve Jobs använder det här som ett redskap för att bli mer kreativ? Nej, förmodligen inte heller. Det är verkligen en häftig sak det här med mindfulness. Och man kan som sagt bli mer kreativ, man kan bli lyckligare, man kan må bättre, man kan bli lugnare. Men ja, det kanske inte löser alla problem i världen, men jag tror att det kan vara ett fantastiskt verktyg i din hälsoverktygslåda. Så du ska få träffa min lärare som jag har nu när jag går en instruktörsutbildning för mindfulness idag. Vad jag skulle vilja säga mer innan vi kör igång är att du jättegärna får gå in i ditt poddprogram, din poddtjänst och leta upp min podd och varför inte ge det 5 stjärnor och en fantastisk recension så kanske den kommer högre upp i listorna och fler hör den. Och jag får sprida mitt hälsobudskap. Du får också väldigt gärna följa mig på Instagram om du inte redan gör det. Och Facebook såklart. Men Instagram är jag mest aktiv på och där hittar du mig enkelt via Feel Good and Have Fun. Så då kör vi. Håll till godo.
Jag befinner mig på min tredje dag av 6 stycken på min utbildning till mindfulness-instruktör. De här 6 dagarna är inte i rad, men det här är den tredje av 6 totalt. Och jag sitter här med min duktiga lärare, och det tror hon nu att jag säger för att jag ska fjäska, men det är från botten av mitt hjärta. Hon är fysioterapeut, hon är mindfulnessinstruktör av steg 2, hon är också terapiutbildad steg 1. Välkommen till min podd, Beatrice Blidner.
Ja, tack så mycket.
Hur mår du?
Jo, jag mår bra. Väldigt bra. Ja.
Det här ska handla om mindfulness såklart, men jag tänkte ge dig några sekunder bara för lyssnarna då att berätta kort. Vem är du?
Jag jobbar på ett företag som heter Mindfulness Center och vi utbildar instruktörer. Så det är vad jag gör faktiskt på heltid just nu och har gjort sedan snart 3 år tillbaka. Men jag har en bakgrund av att jag har jobbat med kropp och själ. Ja, det är nästan 30 år jag har haft det intresset och arbetat som fysioterapeut på en psykiatrisk mottagning. Och ja, då arbetar man med kropp och själ. Så det har jag gjort i många år.
Spännande. Min första fråga till dig, det är helt enkelt hur du hittade till mindfulness.
Lite så som jag sa, att om man är fysioterapeut och jobbar inom psykiatrin så inser man att det här med kropp och själ är komplicerat. Det finns många ingångar. Jag har ju då, som du beskrev, utbildat mig inom psykoterapi, så det är en ingång. Och jag har många olika kroppsorienterade behandlingsformer som jag utbildade i och jobbat med. En av dem är till exempel basal kroppskännedom. Där ingår meditation. Och så jag gick min första meditationsutbildning, faktiskt var det senmeditation, 92 tror jag det var. Jag är inte 100 på det riktigt, men det har jag, den utbildningen börjar med, och det är ju många år sedan nu då. Sen har jag med yoga och qigong och olika varianter närmat mig meditation. Men det var år 2000 som jag bestämde mig för, nej men det här vill jag satsa på mer. Jag kom över en bok, du vet hur det är med böcker, vissa böcker faller en i smaken. Och det var Andreas Kröses bok som hette Minska din stress med mindfulness, kan den ha hetat så, tror jag. Och han beskrev så fint, tycker jag, det här med uppmärksamhetsmeditation, sitt andningsankare, och då då bestämde jag mig för att det här ska jag satsa på. Och det var år 2000, så det är ju 18 år nu som jag har hållit på med detta.
Okej, kul. Jag tänkte för de som inte, ja, många kanske tycker det här med mindfulness, det låter lite flummigt och sådär. Mm. Vad är mindfulness? Går det att enkelt beskriva?
Jo, men det gör det. Det är ju inget, det är ju inte så flummigt eftersom det är något som vi håller på med ständigt, det här att vara medvetet närvarande. Vi är ju det i korta stunder. Man definierar det att det är avsiktligt, alltså att vi riktar vår uppmärksamhet avsiktligt för att bli mer medvetet närvarande. När vi är mer medvetet närvarande, då är det ju också självklart lättare att få insikter om sig själv, att göra mer medvetna, kloka val. Du som jobbar med hälsa, du vet hur svårt det är för oss människor att göra saker som är bra för oss. Men när vi stannar upp och lär känna oss själva på det här sättet, så är det lättare att veta vad som är att ta hand om sig själv väl. Vad är det jag behöver? Vi lyssnar på kroppens signaler lättare och så. Det som är viktigt att förstå är att vi gör det också på ett särskilt sätt. Det är inte bara att rikta sin uppmärksamhet, utan vi gör det med vänlighet. Vi gör det med tålamod. Vi gör det på ett icke-värderande sätt. Vi försöker inte tänka att vi ska sträva mot något speciellt resultat. Allt det här är ju lite radikalt annorlunda än mycket annat vi gör i livet. Det krävs tålamod. Det kan vara bra att du får fram det. Vi är ovana vid det, så vi behöver mycket tålamod i början särskilt förstås.
Det kopplar mig egentligen direkt till nästa fråga, för jag har människor i min närhet som har testat det, men känner ganska snabbt en typ rastlöshet och man kan börja tänka att det här är inte någonting för mig och sådär. Vad kan du ge för råd om man känner så ganska snabbt, liksom innan man har hunnit att testa det ordentligt?
Ja, ett råd är ju att vi får ha tålamod och vara medkännande med oss själva. Är vi vana att hela tiden rusa fram i våra liv och hela tiden inte kanske bara vara stressade över att vi har mycket att göra, utan vi också stimulerar hjärnan med mycket input. Vi tittar ju så mycket, vi pratade om det igår på utbildningen, det här att vi har en tendens att hela tiden titta i våra mobiler och hela tiden stimulera hjärnan. Och när vi då ska sitta och meditera och blunda och rikta uppmärksamheten inåt, då får vi lite abstinens, va? Vi vill få de här dopaminkickarna som vi får av att stimulera hjärnan. Så vi blir lite rastlösa, det blir lite tråkigt. Så mycket tålamod, men också medkänsla med sig själv. Att det inte är konstigt att det här är svårt och annorlunda för oss.
För det är väl som med mycket annat, att de som eventuellt känner så är de som kanske behöver det mest.
Ja.
Vi pratade på någon sån här quote igår, att meditera, du bör meditera eller köra mindfulness 10 minuter om dagen. Och får du inte till det, så bör du göra en timme.
Ja.
Så det var lite åt det
hållet. Ja, precis.
Finns det grupper av människor som du ser som inte mindfulness passar för?
Ja, när jag arbetar i psykiatrin så jobbar jag med mindfulnessbaserade interventioner, som det heter, gruppbehandlingar. Och där klart hade vi ju vissa exklusionskriterier, alltså vissa människor som faktiskt inte mår bra av det. Det vet inte jag om det är intressant för dina lyssnare att veta, men det är många med en psykisk ohälsa som man i första hand behöver ta hand om, liksom. Men är man normalfrisk, vi har ju alla vår ohälsa så att säga. Vi är utmattade och stressade och vi har ångest och tendens till depressioner, perioder och så. För oss passar det här bra. Men allvarlig psykisk sjukdom, då behöver man ju få hjälp första hand med det, liksom. Sen brukar jag säga också att man ska inte hålla på med ett inre förändringsarbete om man har för mycket kaos och kris runt sig. Då behöver man mer stöd att hantera den krisen och kaoset. Det kan vara livssituationer i livet. Då går det inte att sitta på sin kammare och meditera. Då behöver man hjälp att ta itu med det i första hand.
Så hyfsat att friska människor så är det helt okej.
Ja.
Jag vet ju att i mindfulness så ska man inte vara ute efter något speciellt resultat eller så. Men kan man ändå säga vad en lätt stressad eller så stressad människa kan förvänta sig för typ av resultat, eller vad man kan förvänta sig känna när man börjar med mindfulness?
Vi vet ju, för vi forskar ju det här. Det finns mycket forskningsartiklar att ta del av där det just framgår vad som händer. Det som är spännande är att man till och med tittar på hjärnan då, så att man ser förändringarna i hjärnan. Och det resultatet som det visar är att vi blir bättre på att hantera stress och reglera känslor. Vi blir bättre på att vara koncentrerade, uppmärksamma. Vi kan liksom välja vad vi har vårt fokus. Och det i sig minskar stress. För om man till exempel, alltså vi har ju en förmåga att hamna i det negativa. Och det är så hjärnan evolutionärt har varit viktig att den är byggd så att vi verkligen ser faror och hot och hinder och så att vi överlever som art. Men till en man handlar det om att vi kanske sitter på bussen på väg till jobbet och sitter och oroar oss vad som ska hända på mötet. Och vi får en anspänning redan innan vi sitter där på mötet, va? På gott och ont. Vi kan ju, det är bra ibland att kunna planera och förbereda sig för saker. Men om man alltid håller på så, så får man aldrig den vilan som till exempel en busstur skulle kunna innebära. Va? Vi tenderar att älta och grubbla på det som också har varit, som vi faktiskt inte kan påverka heller. Människor som har tendens till depressioner hamnar ju lätt i den typen av tanke. Barner. Och då, klart, då blir det ju jätteviktigt att kunna välja att kanske ha fokus på sitt andetag, att ha fokus på naturen eller kunna sitta och känna glädje och tacksamhet över det som är gott just nu så att man inte förstör den fina stunden med att älta och grubbla eller oroa sig för framtiden.
Mm. Jag kom på två tillfällen där jag själv känner att jag har haft jättenytta av det här. Det ena var häromdagen när jag var hos tandläkaren som jag inte tycker om. Och skulle rotfylla och ha ställningar i munnen. Och det, alltså, så har jag lite klaustrofobi. Jag tänkte, det här kommer aldrig funka. De höll på i över en timme. Och då gick jag till andetaget och klarade hur bra som helst. En annan sen situation är ofta när jag står i kö på, i våran affär. Och så förr så var jag stressad. Jag stod i fel kö och det tog för lång tid och sånt. Och nu kan jag vara hur lugn som helst. Och jag står och skrattar åt andra som hela tiden byter kö och försöker hitta den snabbaste kön. Så man har faktiskt praktiskt nytta av det.
Oh ja.
Det tycker jag.
Och jag har en sak som jag tror att vi har glömt att prata om. Som är det min käpphäst.
Mm,
och det är ju det här med vänlighet.
Ja.
Alltså jag tror det är Dalai Lama som säger kindness is my religion. Och jag vill säga det, ja, det skriver jag under på. Kan vi vara mer vänliga mot varandra? Och det är vi ju inte när vi är stressade alltid, va? Är man stressad så har man liksom det här lite tunnelseende. Vi beter oss lite, till och med illa. Vi odlar sidor hos oss själva som inte är så sympatiska när vi är under press och stress. Och kan man då förebygga eller hantera stress så blir man också lättare vänlig och kan se sin omgivning och få ökad medkänsla för andra som har det svårt och så. Vi blir inte så upptagna att vi själva hela tiden ska lyckas med det vi har förutsatt oss. Så den vänligheten vi kan visa andra, kosta på oss, vi blir generösare och så när vi inte är så stressade. Den tänker jag också att vi måste visa oss själva. Jag möter väldigt många människor som har extremt höga krav på sig själva. Och sätter man ribban så högt så blir man ju aldrig nöjd, va? Då blir man ständigt missnöjd med sig själv och det skapar stress. Och det gör att vi inte är så vänliga. Vi kanske har någon slags inre piska som ständigt viner. Va? Skärp dig, bli bättre. Liksom. Varför tränar du inte mer? Varför liksom, hur skulle du ätit den där godisbiten eller vad det är? Ständigt kan vi ha en sån här inre dömande röst som stressar oss. Och den behöver vi ta itu med. Där tycker jag mindfulness är perfekt.
Mm.
I mindfulness ingår också medkänsla, va? Vi övar upp vår förmåga att vara medkännande med oss själva när vi också gör misstag. När vi inte lyckas så väl. Så.
Mm.
Så att hitta den inre medkännande rösten gör att vi minskar stress. Ja, den är viktig. Mm.
Jättespännande. Och jag läste också i vår kurslitteratur igår, det stod, jag tror det stod happiness is a skill.
Ah.
Att också det här kan leda till att man blir helt enkelt gladare och nöjdare. Och,
Därför vi... För att det inte ska bli för flummigt eller luddigt så kan man väl säga att det finns forskning på det här.
Mm.
Att vi faktiskt utvecklar vår förmåga att finna glädje, att känna tacksamhet och öka vår medkänsla med både oss själva och andra genom att meditera.
Mm.
Det är fint liksom, det går att påverka.
Mm. För att få lite tyngd åt det här så läste jag nyligen att Region Skåne har beslutat att alla vårdcentraler ska erbjuda mindfulness för sina patienter. Ah. Har du någon tanke kring det?
Ja, alltså vi behöver vara många som tar hand om den psykiska ohälsan. Vi behöver de psykoterapeuter och psykologer som jobbar på vårdcentralen som gör ett fantastiskt arbete. Men de räcker ju inte till, va? Så att detta att kunna möta människor i grupp, så som vi ofta gör i mindfulness, och gruppsammanhanget i sig stärker den här känslan att man inte är ensam, att ha svårigheter, möta lidande är att vara människa och så. Den är viktig, och det kan vi faktiskt tillgodose på vårdcentraler om vi har mindfulness-utbildade personer där. Så det tror jag på. Mm. Det är ett klokt beslut som man tagit. Mm.
Jag håller på att fördjupa mig mycket i inflammation och har förstått att forskningen visar att väldigt mycket av våra svåra sjukdomar kommer ur inflammation.
Mm.
Och igår så nämnde du faktiskt att mindfulness, alltså forskningsmässigt, har bevisats kunna sänka inflammationsnivån i kroppen.
Ja. Och det förstås är ju ett nytt och spännande område. Vem vill inte att vi ska minska sjukdomar?
Precis.
Så att kan vi minska stress, minska kortisolhalten, allt det här som vi vet förstör kärlväggar. Och man tror till och med att de här autoimmuna sjukdomarna och sjukdomar som Alzheimer och sånt. Men det är liksom för snabbt. Jag kan inte sitta här och säga att det är så. Nej. Men forskningen visar på också det här, det är generationer av celler. Forskning visar ju de här telomererna, de här svansen på våra DNA. Alltså, det visar att vi genom att sänka stress, genom att meditera, genom att motionera, allt det här, så kan vi alltså påverka på cellnivå, va? Och minska den här benägenheten att åldras.
Anti-aging. Jag är faktiskt mycket inne på anti-aging också. Det är jättespännande.
Och där, jag håller ju på att åldras. Jag är 54 år och jag känner att där har vi det här med självacceptans också. Att säga till sig själv, så här är det att åldras. Så här upplever man alltså när det knakar i leder eller när vi inte riktigt orkar det vi har tänkt oss. Att också acceptera att vi åldras. Va? Inte bara jobba mot åldrandet, utan faktiskt acceptera att vi åldras.
Det ska jag ta till mig när det knakar i leden. Jag brukar avsluta de här intervjuerna och be om 3 livsråd, kan man säga. Så det behöver egentligen inte handla om mindfulness. Nej. Utan har du 3 tankar om vad, ja, små tips och råd om hur vi kan göra vår vardag bättre?
Ja, små vet jag inte de är.
Ja, stora. Det går bra.
Det här med att leva väl då, va? Mm. Vi vill ju alla leva väl. Vi vill leva i harmoni med vår omvärld. Och vi vill odla sidor hos oss själva som är sympatiska. Om man ska veta vad det är att leva väl, ska man egentligen fråga någon som är döende. Och så, vi vet ju det. Vi har forskat på det. Och att ta hand om sina relationer. Att vara mer närvarande. Att komma i kontakt med sig själv och sina känslor. Att intim kontakt med sig själv och sina känslor och intim kontakt med andra. Det ställer krav på vissa saker. För mig är det väl att utveckla visdom och medkänsla. Och för att bli vis så behöver vi då stanna upp och lära oss av våra misstag. Och komma i kontakt med våra känslor. Ja, den är viktig för mig i alla fall. Men alla behöver ju komma i kontakt med vad är mina värderingar. Vad är viktigt för mig i mitt liv. Så det går inte liksom att följa sådana här råd. Man måste komma på det själv. Vad är viktigt för mig? Och det ser olika ut. För någon är det att ta hand om sig själv väl när det gäller hälsa. Både psykiskt och fysiskt. För dig och mig tror jag anar jag att det är det. Men för andra är det kanske att ha roligt och känna glädje och lycka och uppleva mycket och så. Då får man ju ge sig in på den resan i livet. Så, va? Så det kan se olika ut. Men jag tänker i dessa valtider att vi ska inte göra för stora fotavtryck. Vi behöver också tänka på nästkommande generationer när vi lever väl. Va? Så att vi inte skadar andra. Att vi inte skadar nästkommande generation med våra fotavtryck. Så den är viktig också.
Fantastiska slutord.
Du vet.
Ja, det blir så djupt så jag snurrar bort mig i tankarna. Men tusen tack för att du ställde upp på den här intervjun.
Ja.
Och så ser jag fram emot dagen.
Ja, vi har en lång dag framför oss, du och jag. Ja, tack ska du ha.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.